Citymorden av Lars B. Lundholm. Kapitel 1. Stockholm, vattenstaden, speglade sig i sina sjöar, kanaler och salthav. Över broarna, i tunnlarna och på gatorna flöt biltrafiken trögt i eftermiddagsrusningen. För att vara en försommardag var denna tisdag sval och regntung som en tidig vårdag. Stellan Båt kom ut från sitt advokatkontor på Grev Turegatan med rockkragen uppfälld mot det strilande regnet och skyndade ner i tunnelbanestationen vid Östermalmstorg. Han var en av dem som tröttnat på att sitta i bilköer och som numera åkte kommunalt. Nu såg han fram emot att komma hem till sin fru efter en lång dag på kontoret. Läppja på en drink eller två. Det hade blivit en vana eller en ovana som de lagt sig till med när de fyllde 50. Guldkant kallade de det. De hade båda varit karriärmänniskor som plötsligt när barnen flugit ut tyckte att de bara legat i selen mest hela tiden i sina liv och liksom aldrig stannat upp. Aldrig riktigt kunnat njuta. Aldrig riktigt unnat sig någonting utöver det gamla vanliga. Det var alltid något som skulle göras, ordnas, något som pockade på, något som skulle betalas. Tåget kom och han klev på. Sen skulle han byta vid Gamla stan och ta den gröna linjen mot Farsta, kliva av i Skogskyrkogården och promenera sista biten hem till villan i Enskede. En villa med en underbar trädgård som han inte haft tid att göra något åt. Hans far, som också varit jurist, brukade komma ut i trädgården då och då och sköta om buskar och träd. Men Stellan Båt längtade efter att själv få arbeta med sina händer, skaffa sig gröna fingrar. Sitta med en halmhatt i skuggan under det stora äppelträdet med Ingrid efter ett pass i trädgården. Dricka ett glas chablis och bara vara. Tåget på den gröna linjen kom in precis samtidigt som hans vid Gamla stan och han skyndade över perrongen och klev på. Vagnen var halvfull. En storvuxen man stod nära ingången och läste i en pocketbok. Stellan Båt gick och satte sig mitt emot en äldre dam med en liten hund i en väska. Hunden granskade honom pikt. Han log åt den och började läsa kvällstidningen. De hade planerat allt minutiöst. Alla visste vad de skulle göra. Chevroleten, en Chevy van med tonade rutor, körde mot ingången till en tunnel vid Slussens åldrade trafikkarusell. Allt runt Slussen var numera mer eller mindre provisoriskt. Byggmaterial fanns både här och där. Tillfälliga inhägnader var uppsatta. Plywooddörrar som ingen visste vart de ledde fanns insatta i de stora betongfundamenten. De två i bilen var klädda i helsvart, paramilitära overaller, kängor med rågummisula och handskar. De hade skidmasker, balaklavas, neddragna för ansiktet och på sätena bredvid dem låg två automatkarbiner, så kallade AK-4B. De hade stulit från en vapendepå hos hemvärnet. Eldhastigheten hos vapnet var 120 skott i minuten och de var försedda med rödpunktssikten. Chevan fortsatte fram till en stålgrind där de två klev ur. De klippte upp låset i grinden med en bultsax och gick in i kulverten, tog sig förbi elcentralen med sina transformatorer och högspänningskablar och kom fram till en branddörr som ledde in till ventilationssystemet. Den öppnade de med en dyrk och kröp sedan genom rören tills de nådde fram till lufttrummans öppning. Strax nedanför fanns tunnelbanespåren. De lyfte bort trummans gallerlock och hasade sig ner till spåren. I änden av tunneln syntes ett tunnelbanetåg passera i ett blixtrande sken. De ställde sig nära spåret och osäkrade sina automatkarbiner. En av dem tog upp sin mobil och sände iväg ett meddelande. Nästa tåg skulle vara deras. Roy Eklund gillade att stå och läsa. Just nu läste han en pocketbok om mineraler. Han ville skaffa sig en hobby och hade funderat på både det ena och det andra. Han hade läst om gamla fartyg, om flygplanens historia. Ett tag funderade han på att gå med i en planespottingklubb, men gav upp efter första mötet när han insåg att de andra medlemmarna hade varit aficionados i 10-20 år. Där skulle han alltid vara på efterkälken. Nu försökte han sig på fossiler och stenar. Att hitta ett fossil kunde man göra fast man var ny.